Så där, då säger vi ännu en gång varmt välkomna till alla lyssnare till Dagens Juridiks valspecial. Idag har turen kommit till Tobias Andersson, Sverigedemokraterna. Du är varmt välkommen in i studion.
Tack så mycket.
Hur står det till en dag som denna?
Alldeles utmärkt, fint väder och allt är bra.
Och du kommer direkt från riksdagen, eller vad har du gjort idag?
Kommer från riksdagen och ska tillbaka till riksdagen efteråt.
Ja, det är som nästan alla gäster som är här. Hur är det med Stefan Wahlberg?
Jo, tack, det är bra. Det är fint väder. Jag kommer inte från riksdagen.
Nej. Du kommer härifrån.
Ja.
Bra, vi sätter igång direkt här tycker jag, Tobias. Vi ställer ju i stort sett samma frågor till alla som är här. Och vi brukar börja med att be dem presentera de tre viktigaste valfrågorna på det rättspolitiska området för just ditt parti. Så kör igång.
Först skulle jag vilja säga kriminaliserande av deltagande i kriminella nätverk eller gäng. Så att vi faktiskt kan komma åt de kriminella som kanske inte kan knytas till något enskilt brott. Något enskilt narkotikaförsäljning eller vapenbrott eller sådär. Men som ändå är en del av de här miljöerna. Inte minst för att det kanske är de som också rekryterar in unga. Och som idag då går utan påföljd. Och det tror jag vore otroligt viktigt. Skulle jag gå vidare så skulle jag säga att vi behöver se över straffreduktionerna. Inte minst straffreduktionen vid flerfaldig brottslighet, det som ofta kallas för mängdrabatten. Ungdomsrabatten har vi haft uppe i riksdagen under hösten. Och där har man ju då slopat den för vissa unga myndiga lagöverträdare. Vi tycker att det borde straffas eller slopas för alla brott för unga myndiga. Samt ses över och minskas ordentligt för de som är då 15, 16, 17. För vi ser ju idag att inte nog med att det sker en begränsning redan vid förundersökningen och innan åklagaren väcker åtal med mängden begångna brott som man väljer att föra upp i domstol så att säga, utan därefter så får man då också en mängd rabatter eller kan få åtminstone. Och i slutändan får man en villkorlig frigivning, så det finns ju då en mängd möjligheter för kriminella idag att komma undan straff för de brott man har begått, så det tycker vi behöver slopas. Min tredje, eller du har en följdfråga?
Nej, varsågod, fortsätt. Ja.
Men tredje skulle jag väl ändå säga generella investeringar i rättsväsendet. Det ser vi ju en del blir verklighet i år tack vare Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraternas budget. Och det jag tror är viktigt då, det är att vi inte får skapa fler flaskhalsar som vi har i nuläget. Alltså att vi har inte tillräckligt med anstaltsplatser för att man har då kommit med nya straffbestämmelser och höjda straff. Utan att bygga ut anstalterna i tillräcklig eller i motsvarande utsträckning. Så generella investeringar i rättsväsendet skulle jag lyfta som det tredje.
Det här är intressant, för vi hade Andreas Karlsson här från Kristdemokraterna förra veckan. Och då pratade han också om det här med att slopa mängdrabatten. Och då vill jag ställa samma fråga till dig. Hur ska den slopas? Alltså, på vilket sätt? Hur ska det fungera? Ska man lägga alla brott på hög eller ska det finnas någon begränsning? Eller hur ser det ut där?
Det var ju lustigt att han sa det, för Sverigedemokraterna är ju faktiskt det parti som i högst utsträckning förespråkar kumulationsprincipen framför aspirationsprincipen. Och så som vi säger så är det att alla allvarliga brott mot person ska alltid bruka kumulationsprincipen när man då väljer påföljderna. Det innebär ju i praktiken att inget exempelvis våldtäktsoffer ska kunna läsa en tingsrättsdom och känna att jo, förövaren är faktiskt dömt för brottet han utsatte mig för, men jag ser inte det i straffmätningen. Så vi är det enda partiet som säger att alla de brotten ska inkluderas. Moderaterna är väl närmst, men då pratar vi bara om att de tre grövsta brotten ska kumuleras därefter aspirationsprincipen. Så vi går längre i den utsträckningen.
Men du menar att alltså brott mot person är det klassiska tredje kapitlet brottsbalken brott, alltså våldsamheter och så, eller? Är det omfattar även förmögenhetsbrott mot person, eller?
Det här hade ju behövt att vara fog för utvärdering naturligtvis. Och det vi har uttryckt är allvarliga brott mot person. Då är det primärt, som du säger, vålds- och sexualbrott. Men i samband med att det här utreds innan det blir verklighet så kan man ju se om det finns andra brottskategorier också.
Så en total addering av straffvärdet från varje enskild brott eller varje enskild gärning, det är det vad ni förespråkar? Det vill säga, har man begått 10 våldtäkter som har ett enskilt straffvärde om 2 års fängelse per våldtäkt, så ska det bli 20 års fängelse, är det så?
Ja, vi utgår ju från brottsofferperspektivet i vår kriminalpolitik, och då blir det ganska naturligt att alla brottsoffer ska kunna känna att de fått upprättelse för det de blivit utsatta för. Och då tycker vi att kumulationsprincipen bör vara gällande vid den typen av brottslighet.
Finns det någon nedre gräns, att säga allvarlighetsgrad? Man måste kunna gradera helvetet också då. Det finns ju grader som bekant i helvetet. Brott mot person kan omfatta även ringa misshandel och misshandelsbrott och sådär. Är det rimligt att man lägger ett stort antal fall på varandra och utdömer ett väldigt, väldigt långt straff för förhållandevis mild brottslighet som ändå är straffvärd så att säga?
Nu tror jag att det är ganska sällsynt att man döms för många ringa misshandel i en och samma tingsrättsförhandling, utan det är ju snarare sexualbrott där man kommer upp i ett större antal, i alla fall enligt min erfarenhet. Och det är klart att, tar vi Nytorgsmannen, jag tror det var det 24 målsägande från början, det var inte så många som var med i åtalet eller i domen så att säga, men där blir ju våldtäktsoffer utan påföljd för förövaren. De kommer kunna läsa domen, ta del av den, känner upprättelse i att personen blivit dömd men ändå inte ser det på påföljden, och det tycker vi är anmärkningsvärt.
Om vi tittar på den andra punkten då, där du säger att det måste komma in mer pengar, det måste hända saker, men vi har återkommit till det tror jag i alla de här intervjuerna, att Polismyndigheten är en myndighet som får hur mycket pengar som helst, men de här miljarderna tycks bara försvinna i något svart hål, för uppklaringsprocenten ser ungefär likadan ut som det gjorde för 10 år sedan. Det händer inte så mycket på det området. Om de får mer pengar nu, vart ska pengarna ta vägen?
Jag tror att det var en fråga vi skulle diskutera senare. Jag tar gärna den nu.
Ja, ta den
bara
nu.
Så att jag inte upprepar mig allt för mycket. Nej, men så här. Jag tror att det finns en rad verktyg som de rättsbekämpande eller rättsmyndigheterna behöver. Och där kan det ju exempelvis handla om för polisens del preventiv hemliga tvångsmedel. Det kan handla om anonyma vittnen etc. Så det finns många verktyg där vi förmodligen skulle kunna bidra till att få upp uppklaringsstatistiken. Men det jag tror man behöver förstå, för du har ju rätt i att det inte har skett en förbättring, men det är också för att vi har fått mer kriminalitet. Och den typen av utveckling vi ser, inte minst kring skjutningar, det tar ju otroliga resurser för polisen. Och de siffror jag har fått är att har man en skjutning i Stockholm, då kan det vara upp till 200 poliser som är inkopplade vid något läge i den utredningen. Och det är klart, då kommer man ju aldrig kunna lägga tid på cykelstölder, och då kommer man inte få upp den uppklaringsstatistiken heller. Så när det kommer till de grövre brotten, då behöver vi ha bättre verktyg. Det märker vi inte minst när vi har fått den typen av hemligklassade chattar som vi fått från andra länder. Det är väl ett par tusen fängelseår som utdömts nu, så där får man det ju effekt direkt. Och det ska ju svenska myndigheter kunna bruka också, och inte bara vara beroende av andra länder. Då tror jag att vi kan komma åt de grövre brotten. Men när det kommer till mer mängdbrott, ja, men då behöver vi ju faktiskt ha fler poliser. För i nuläget så blir de ofta uppbundna vid den grövre kriminaliteten, och annan brottslighet minskar. Eller ja, minskar gör det ju inte, men de hinner inte hantera den.
Men för att återknyta till Williams fråga här om resurstilldelning och skattebetalarnas perspektiv, att de här miljarderna som gång på gång har kastats in, inte minst i polisen, faktiskt inte har visat sig få effekt. Vi pratar cykelstölder alldeles nyss, som i någon mening får anses kanske finnas längre ner på allvarlighetsskalan. Där ligger uppklaringen på, om jag inte minns fel, ungefär 0,5%, och det beror inte på att man utreder sig till det med gott detektivarbete. Men även de grövsta brotten som du sitter här nu och vill beivra, det vill säga mord som då tillhör kategorin gängkriminalitetssfären så att säga, har en uppklaring som är försvinnande liten i förhållande till andra mord, närmare bestämt ungefär en tredjedel jämfört med hur den vanliga, om vi kallar det för det, morduppklaringen ser ut. Så att där verkar det inte ha haft effekter heller med att man har ökat resurserna. Alltså, tycker du att ni från politiskt håll ska så att säga öronmärka pengar för vissa ändamål som hamnar hos polisen, så att skattebetalarna faktiskt får utdelning? Det var en lång fråga, men nu får du svara.
Jag ska svara med ett par olika svar. För å ena sidan så har vi ju exempelvis genom den riktade polislönesatsningen sagt att de medlen ska gå just till polis som bekämpar grov organiserad brottslighet. Så då har man ju börjat rikta medlen tydligare mot ändamålet som du är inne på slutklämmen. Däremot så tror jag att det handlar ju om att vi behöver säkerställa att vi har dels fler poliser, men vi har ju faktiskt fått vissa bättre förutsättningar de gångna åren. Nu efter många års idogt arbete i riksdagen så har ju regeringen börjat återkomma med exempelvis hemliga tvångsmedel och en utvidgning av bruket där. Det är klart att den typen av åtgärder kommer vi kanske se effekt först om ett par år. Så mycket som vi har arbetat för i riksdagen, kanske ända sedan vi kom in, har ju först nu börjat bli verklighet, även om vi tycker att regeringen då ändå inte alltid går tillräckligt långt. Exempelvis att man inte kan bruka det mer preventivt. Så det är klart att en del, jag tror vi kommer se en effekt, det är väl det jag vill konkludera i, att vi kommer se en effekt, men vi är inte riktigt där än, för att det tagit så lång politisk tid att få vissa av de här åtgärderna möjliggjorda. Men vi kommer se nu, kommer ju regeringen med en form av kronvittnessystem. Det kanske skulle kunna underlätta. Det har vi legat på för länge. Man väljer att inte gå vidare med anonyma vittnen. Det är ju någonting vi kommer fortsätta pusha. Det finns ju mängder med olika åtgärder där jag tror att vi kan få effekt för de verktygen som man kan bruka, inte minst från då polis och åklagarens sida.
Alltså både kronvittnen och anonyma vittnen säger ju en ganska samstämmig expertis att det, även om det kommer att ha viss effekt, så är det på väldigt marginalen. Va? Utan min fråga var egentligen mer ur skattebetalarperspektiv här. Gång på gång har man slängt in miljarder till rättsväsendet och företrädesvis polisen, men vi har inte sett någon resultat, vare sig det gäller cykelstölder eller gängrelaterade mord. Va? Och då är frågan, hur ska vi lösa det här? Det är därför jag ställer frågan än en gång. Ska det öronmärkas? Ska man vara tydligare i regleringsbrevet till polisen? Berätta.
Men jag tyckte att jag var inne på det sättet att vi har haft, samtidigt som de här miljarderna pumpats in, så har du också sett en utveckling med en högre kriminell närvaro och inte minst fler skjutningar. Och då har ju det tagit mycket av resurserna. Hade vi legat kvar på den nivån av skjutningar och ungdomsrån etc. som vi hade för x antal år sedan, då kanske vi hade sett en bättre outcome av det vi investerat. Men för att verkligen tydliggöra det hela, så tror jag att det finns ju naturligtvis organisations- och ledningsproblem inom polismyndigheten. Det är dock det är ganska känsligt som politiker att gå in och försöka vrida där alldeles för mycket, och det behöver man framförallt från regeringens sida göra. Oppositionen i riksdagen kan ju ligga på för mer medel och vissa önskemål och sådär av lagändringar, men det blir ju ändå från regeringens sida som man kan ha själva kontakten med myndigheten och styra regleringsbreven och så. Så jag tror att det är någonting som en ny regering hade lagt mer tid vid, och det tycker jag absolut vi ska göra. Jag tycker att du har rätt i den bemärkelsen. Men det är svårt som oppositionspolitiker att påverka.
Om vi backar bandet lite då. Hur viktig är rättspolitiken för Sverigedemokraterna och för dig?
Jag skulle vilja påstå att det är den viktigaste frågan. Trots att vi har krig i Europa, så är det ju sannolikt otryggheten som berör flest svenskar. Och innan krig i Europa så såg vi att det här var den frågan som väljarna värderade högst, som man tyckte var viktigast. Och därför får jag väl vara positiv att Sverigedemokraterna i många mätningar har det högsta förtroendet i den här frågan. Inte minst när det kommer till förtroendet att kunna ta itu med gängkriminaliteten. För Sverigedemokraterna så tillhör ju det här en av våra då kanske två kärnfrågor som varit med oss hela tiden. Alltså lag och ordning och migration och integration.
Men du är inne på det här, och det blir lite min nästa fråga. Den här grova organiserade brottsligheten. Nummer ett, vad ska man göra åt den? Och nummer två, hur kunde Sverige hamna i den situationen där vi befinner oss idag?
Men om vi börjar från början, så tror jag att vi har haft en lagstiftning som kanske inte varit uppdaterad för den typen av kriminella handlingar som idag äger rum. En del straffbestämmelser har ju, eller en del lagar har varit likalydande sedan de kom till så att säga, och inte riktigt följt samhällsutvecklingen. Om man därpå lägger att vi har haft en situation där vi har tagit emot betydligt fler än vad vi klarat av att integrera i det svenska samhället, där då en del av dessa även valt att bli engagera sig kriminellt. Kollar man på gatugäng, kollar man på gängkriminella överlag, så är det en otrolig överrepresentation av personer med utländsk härkomst. Och det finns det väl flera faktorer bakom. Vi har inte lyckats i alla lägen kanske erbjuda dem jobb och utbildning på rätt sätt, men de kanske också haft motiv att söka sig till Sverige för att begå brott. Jag menar, sitter man någon annanstans i världen och försöker landa i vart man ska begå brott, då finns det väl ett fåtal faktorer man kan utvärdera det ifrån. Det ena är ju naturligtvis sannolikheten för att åka fast för brottet. Det andra är ju den potentiella påföljden för att begå brottet. Och det tredje blir väl då vad man kan tjäna på att begå brott. Och jag tror att i många fall så hamnar Sverige högt upp när man gör den typen av cost-benefit-analys av vart man ska begå brott. Och det har ju resulterat i att vi fått inte minst kriminella klaner, släktnätverk som helt eller delvis ägnar sig åt kriminella handlingar och gärningar. Så jag tror att migrationen och den bristfälliga integrationen är en stort bidragande orsak till situationen som uppkommit.
Men alltså, det du egentligen säger är att du tror att det är människor som sitter någonstans och gör den här typen av cost-benefit-analyser där man tänker att ja, men Sverige är ett bra land att begå brott i. Eller förstår jag, tolkar jag det rätt?
Jag sa att om man gör det. Men det är,
ja,
klart,
men
att
är det någon som gör det då?
Om du ska välja någonstans i världen att åka och exempelvis tigga, så skulle Sverige kanske varit bra. Och det är ju ofta organiserat. Om vi tar ett annat exempel med den typen av kringresande stöldligor, så även där så hade ju Sverige varit ett rimlig destination. Och det är ju personer som kommer från andra länder och väljer ett land att resa till och i hög utsträckning då utser Sverige. Inte minst med tanke på att vi har en tull som inte ska kontrollera det som går ut, utan primärt det som kommer in i landet. Så jag tror att om man sitter och gör den typen av analys, så hamnar Sverige högt upp på en sådan lista. Men jag vill inte påstå att alla som sökt sig till Sverige har gjort det av de skälen. Naturligtvis inte, utan då kanske det mer handlar om ekonomisk migration, eller att man kommit hit och inte integrerats väl in i det svenska samhället, utanförskapsområden, socioekonomisk status etc.
Men och också kanske inte riktigt den typen av grov brottslighet som vi syftade på när vi skrev den här frågan heller, utan då handlar det kanske mer om skjutningar och gängkriminalitet snarare än det du påstår är organiserat tiggeri. Alltså, hur har vi hamnat i den situationen, och liksom, vad ska vi göra åt den? Går det att göra någonting åt den politiskt?
Jag ska komma in på åtgärderna, men det jag har konstaterat är ju att kollar man på den data som finns kring exempelvis gatugäng så finns det ju en överrepresentation av personer med utländsk härkomst. Kollar man skjutvapenvåld så finns det där lika så. Kollar man narkotikabrott lika så. Så det här vet vi ju. Så är det ju. Så då är det klart att migrationen och integrationen har varit bristfällig och alldeles då för stor migration och för bristfällig integration. Men om vi gör avstamp där och kollar på vad vi ska göra framgent, då tror jag ju att delvis har jag berört det här, alltså verktygen för de brottsbekämpande myndigheterna, resurserna till de brottsbekämpande myndigheterna, kriminaliserande utav deltagande i gängmiljöer tror jag vore jätteviktigt. Så det har vi ju redan nämnt. Om vi tar det i någon form av bredare samhällsdebatt så handlar det här om att hela majoritetssamhället behöver hjälpas åt. Vi behöver se till att den typen av parallella samhällsstrukturer som idag fått fäste i vissa områden som i sin yttersta konsekvens resulterar i vägspärrar där man kontrollerar de som reser in i området. Det måste motbekämpas och då handlar det inte bara om lagstiftning. Då handlar det om resurser till socialtjänsten, arbetet i skolmiljöer, hur civilsamhället kan bistå, det handlar om förebilder etc. Så då blir det ju en mycket bredare tagning, för vi måste jobba både mot de som är gängkriminella idag, se till att de lagförs och straffas ordentligt, samtidigt som vi verkar brottsförebyggande på sikt.
Men du nämner här då en fråga som har och är högaktuell i de här sammanhangen, nämligen en överrepresentation av personer med utländsk härkomst. Samtidigt kan man ju vända på den frågan och säga i den situationen där du pratar om en allt för stor då invandring, de allra flesta av de här som kommer hit till Sverige blir ju inte kriminella. De har en viss överrepresentation. Det är också på marginalen i procentsatser räknat. Men de andra då? De som söker sig hit av asylskäl. Du pratar om ekonomiska flyktingar. Är de ekonomiska flyktingar som kommer från krigshärdar i landet, ut i världen till det här landet menar du?
Jag tror inte att de som kommer från Ukraina är ekonomiska migranter. De är ju de facto flyktingar. Jag tror inte heller att de kommer gå att urskilja lika tydligt i brottsstatistiken framgent. Däremot så vet vi att personer som har kommit till Sverige inte alltid har haft flyktingskäl. Det har ju också lett till att man kanske fått avslag på sin asylansökan eller valt att inte söka asyl. Och därigenom spett på det parallella samhället, alltså skuggsamhället. Och inom ramarna för det, då kan man ju inte agera annat än illegalt. För att då har man ju faktiskt inte rätt att vara här. Och det är ju ett stort problem. Vi vet ju faktiskt inte hur många som lever illegalt i Sverige idag.
Ja, men att kriminella personer ska lagföras och i förekommande fall till och med utvisas ifrån landet, det finns det i svensk lagstiftning starkt stöd för. Men
inte i praxis, just sett till utvisningar primärt.
Men de som är den absoluta majoriteten av de här människorna som kommer från de här krigsländerna. Och vi pratar Afghanistan, vi pratar Syrien och allt som har varit på tapeten de senaste åren. De begår inte brott. Du låter som du så att säga inkluderar den här stora invandring till Sverige som ett problem i sig när det gäller gängkriminaliteten, trots att det är en mycket, mycket liten del av den som då hamnar i det här klistret. Va? Vad säger du om det?
Ja, men jag är ju ganska tydlig med att man inte ska skuldbelägga samtliga som sökt sig till Sverige. Naturligtvis inte. Och du har rätt i att en majoritet gör rätt för sig. Men det kan ju inte ursäkta att vi har då en överrepresentation av personer från andra länder som faktiskt är del av de här gängmiljöerna. Då måste man ju kunna konstatera det. Sen kan man ha olika skäl till varför. En del kanske värderar socioekonomisk status högt. Då får vi ju kika på det. Så jag menar att det är delvis två olika saker. Vi har haft en migration till Sverige som varit större än vad vi klarat av. Och vi har brustit i att integrera dem in och anpassa dem efter det svenska samhället. Det har lett till kriminalitet i Sverige.
Varför tror du att vi då, så att säga, vilket alla är överens om, från operativa poliser till politiker, så att säga, togs på sängen under alla omständigheter av den här, om vi kallar det för nya gängkriminaliteten som dök upp med skjutningar och sprängningar och rivaliserande gäng? Och så här. Varför fanns det inte förberedelse för det här, tror du?
Olika skäl. Jag tror att det bitvis handlar om att man inte kanske vågat påtala problemen som följt i migrationens spår. Och jag menar, det kan omöjligt ha varit som så att det skedde över en natt. Ibland så låter det så att vi har varit naiva och det här gick inte förutse. Det finns ju de som varnat för det här länge, inte minst mitt parti, som för 10-20 år sedan sa att det här kommer ske. Men det finns ju också rapporter som varnat från vissa förorter kanske kring vad som håller på att hända där. Enstaka journalister har försökt att belysa det här, enstaka poliser som sedan i efterhand vittnat om tystnadskultur inom myndigheten etc. Så jag tror att det funnits de som kunnat förutse det här och som har gjort det, men som kanske inte fått genomslag. Sen finns det de som definitivt hade kunnat förutse det här, men valt att inte dra i handbromsen, så att säga.
Ni har i ett partiprogram här en klausul om att man ska kunna återkalla medborgarskap vid terroristbrott, va? Om jag inte är felunderrättad. Varför vid terroristbrott? Varför tycker ni att man inte ska kunna göra det vid mord, grova sexualbrott eller andra brott som har ett högt straffvärde? Varför just terrorism? Varför drar ni gränsen vid just terroristbrott för det här då konstitutionella, ganska ingripande sättet att se på saken? Berätta.
Ja, men det här är ju snårig juridik. Så fort det blir en internationell sådan så blir det ganska snårigt. Men det är klart att man kan konstatera att om man har dubbla medborgarskap så underlättar det att återkalla det svenska. Det skulle man ju också kunna bruka i fler fall. Är det däremot som så att man bara har ett svenskt medborgarskap, att man exempelvis avsagt sig tidigare när man migrerat till Sverige eller sådär, då innebär ju det i praktiken att man blir statslös. Och det är ju inte någonting man inom det internationella communityt ser med blida ögon på, utan då krävs det ju egentligen att det har varit en samhällsfara för nationen. Då finns det ju den typen av stöd att kunna vidta den typen av handling. Sen har det säkerligen diskuterats internt fall det skulle rent juridiskt gå att tillämpa vid fler fall. Men vi tror ju på att om vi börjar med terroristbrotten, sen kan vi ha den typen av annan allvarlig brottslighet, inte minst gängrelaterad. Då kanske istället det tala om förvaringsdom för dem, alltså att vi kan säkerställa att de aldrig kan komma ut på gator och torg i Sverige och göra Sverige otryggt på nytt. Men de kanske inte ska bli av med sitt medborgarskap, de kanske bara ska sitta under förvar eller avtjäna straff i hemlandet etc.
Ska förlust av medborgarskap enbart kunna ådömas personer som tidigare har haft ett annat medborgarskap, eller ska det även kunna vara aktuellt i fall där människor som bara haft ett svenskt medborgarskap i hela sitt liv, ska man kunna återkalla det?
Det tror jag inte att man hade fått godkännande för, utan jag tror att det hade varit otroligt knivigt. Jag menar, är man svensk och uppvuxen i Sverige och har svensk medborgarskap, så har man ju ingen lojalitet till något annat land. Dessutom så tror jag att det blir en ganska hypotetisk fråga, för terrorbrott begår man kanske mot en stat för att man har lojaliteten någon annanstans. Det kanske man inte gör om man har svensk medborgarskap och är född och uppvuxen i Sverige. Då får man hoppas att den lojaliteten ligger med den svenska nationen.
Bering Breivik, ett av de värsta terrordåden vi har haft i Europa. Han var en norsk medborgare, född och uppvuxen i Norge.
Och han kommer ju aldrig se solljus utanför fängelse.
Ja, men det var en annan sak. Det var frågan om hur straffsanktionerna ska se ut.
Ja, men jag tror man behöver återkomma till syftet. Vad är syftet? Syftet är att en person som begår den typen av handling aldrig ska kunna utsätta människor för den typen av handling igen. Och då blir det ju sen kanske semantik huruvida man sitter på ett riktigt livstidsstraff eller med en förvaringsdom, eller om man blir av med sitt medborgarskap och utvisas. Det skulle till och med gå att argumentera för att det är bättre att exempelvis Breivik sitter inlåst för resten av sitt liv än att han skulle i någon hypotetiskt scenario utvisas utan det norska medborgarskapet och befinna sig någon annanstans i världen. Då är han ju faktiskt på fri fot. Jag tycker att han gör bättre inlåst i isoleringscell.
Om vi går tillbaka lite då till den här organiserade brottsligheten. Nummer ett, vilket kanske är ett smashupplägg till en oppositionspolitiker, vem bär det politiska ansvaret? Och nummer två, hur skulle planen se ut lite mer om ni får vara med och bilda regering här efter nästa val? Vad mer konkret, om vi inte bara pratar reformer utan mer så här, hur skulle du angripa det här problemet om du blev justitieminister eller åtminstone hamnade i regeringsställning?
Men om vi börjar med problemets härkomst så att säga, så tror jag att det finns ju en tendens att man bara skyller på den sittande justitieministern. Och här ser vi ju inte minst en konfrontativ linje mellan Moderaterna och Socialdemokraterna om vem som bär ansvaret. Där man från Moderaternas sida säger att Morgan Johansson har gjort för lite, och där man från Socialdemokraternas sida skyller på tidigare alliansregeringars agerande. Och jag skulle väl ge båda rätt. För Morgan Johansson, när han säger att han har gjort mer än någon annan justitieminister i svensk historia, så stämmer faktiskt det. Det har kommit fler straffbestämmelser och straffhöjningar under Morgan Johanssons tid än vad man ens var i närheten av under de 8 tidigare alliansåren. Det tycker jag att man ska vara ärlig och säga, eller jag kan vara ärlig och säga det. Men det är ju också som så att många av de ageranden som regeringen vidtagit de senaste 7 åren har ju följt av att riksdagen har dragit regeringen efter sig. Och i många av de här fallen har riksdagen velat gå längre än vad regeringen har gjort. Och då hamnar vi i en, vad ska man säga, mer problematisk verklighetsbeskrivning, att ja, regeringen har gjort mycket, men man har gjort det för att regeringen har dragit oppositionen har dragit regeringen efter sig och riksdagen har velat gå längre. Så Moderaterna kanske bör hållas ansvariga för åren, de 8 åren innan. För det var ju då många av de här problemen började cementeras i det svenska samhället. Sedan dess har ju politiken svängt över. Och nu har ju Moderaterna velat gå längre än Socialdemokraterna i 7 år konsekvent. Så jag tror att vi bör skylla egentligen samtliga övriga partier förutom Sverigedemokraterna. Det är väldigt objektivt tagning
hoppla, på hela. Hoppla, där hör man. Från ett så att säga, väldigt strategiskt partipolitiskt perspektiv ner tillbaka till gatan igen. Du pratade tidigare om ungdomsrabatterna som ju har slopats för framförallt de tidigare så kallade särskilda skälen 18-21. Vi har kvar ungdomsrabatter då, om vi kallar för det, på 15-18 då. Som du också vill slopa, om jag förstod dig rätt utifrån vad du sa inledningsvis.
En kraftig reducering. Ja, och det bygger ju inte minst på att nu får du ett tröskelvärde mellan 17- och 18-åring. I och med att om du begår ett grovt brott som 18-åring idag så får du ju ingen rabatt. Men gör du det som 17-åring så får du ju det. Och vi tror att det kommer stärka trenden av att man pushar ner kriminaliteten i åldrarna.
Det är en intressant fråga. Att fråga varför man vill slopa den. Är det för att ni tror att kriminella personer använder sig av unga personer eller är det bara det att man inte ska särbehandlas för att man är yngre? Vad är syftet bakom slopandet?
Ja, men dels så ser vi ju att kriminella organisationer använder sig av unga. Och jag har hört vittnesmål om allt från ja, men 15-16 år naturligtvis, men även långt under det, alltså icke-straffmyndiga personer som kanske tvingas hålla och bära narkotika eller dela ut av vapen etc. Så det där är ju ett jätteproblem. Men för att återkomma till grundinställningen från Sverigedemokraterna så är det ju brottsofferperspektivet. Och då blir det ju snarare en tagning på att ja, men spelar det verkligen för brottsoffret någon del om den som har misshandlat en grovt var 21 eller om den personen var 16? Nej, sannolikt inte. Spelar det någon roll för ett våldtäktsoffer om gärningsmannen var 25 eller om personen var 15? Nej, sannolikt inte. Men det behöver ju ske, alltså ska man ge sig på ungdomsreduktionen eller straffreduktionen för unga som är 15, 16, 17, då behöver vi också se över vilka påföljder de kan dömas till. För de allra flesta fall så döms ju de till ungdomspåföljder. Det finns ju enstaka fall när de döms till fängelse också. Men det är ju ofta bara 4 år sluten ungdomsvård. Och där tycker vi att man istället behöver flytta över det här i högre utsträckning till kriminalvårdens regi och också prata om mer regelrätta ungdomsfängelser.
Och det krävs synnerliga skäl, bara ska vi tala om för våra lyssnare här, för att kunna döma en person som inte är 18 år fyllda.
Du har haft mördare som varit 17 år som döms.
Och det var min följdfråga. Så vad ska en mördare som är 17 år kunna dömas till, tycker du? Vad ska vara rimligt maxstraff för en minderårig mördare? Det finns sådana fall även om de är oanliga.
Nej, men där har vi ett exempel i närtid med polismördaren som var, om inte jag missminner mig, 17 år och som dömdes till om det var 7 eller 8 års fängelse. Så den möjligheten finns ju idag. Sen det exakta straffvärdet är ju svårt som politiker att uttala sig om.
Nej, men en straff maximum, det är ju vad ni i riksdagen är satta och sluta över. Så att, vad skulle vara ett rimligt straff maximum för en, låt säga, ett straff som annars hade blivit livstid, men nu handlar det om en människa som inte har fyllt 18? Den servar jag gärna till dig.
Mm. Nej, men rent hypotetiskt så tycker jag att det skulle kunna vara en livstidsstraff. Men då kanske det är de första åren tills dess att man fyller 18 på en ungdomsanstalt och därefter får man avtjäna. För just nu sker det ju ingen överflyttning. Du skulle rent hypotetiskt kunna begå ett brott när du är 17 år, hamna på sluten ungdomsvård. Sen när du är 18 inte flyttas till en riktig anstalt. Så rent hypotetiskt skulle det kunna vara livstid. Och det ligger ju i linje med vår ambition om en förvaringsdom. Alltså att är det personer som har en hög sannolikhet att återfalla i kriminalitet, ja, men då behöver man ta och titta på den extra gång innan man släpper ut dem.
Det vill säga en minderårig människa som begår ett så allvarligt brott så att det kan generera livstidsfängelse och till och med förvaringsstraff skulle kunna ådömas det enligt Sverigedemokraterna, är det korrekt?
Det blir ju en hypotetisk frågeställning, men ja.
Jo, men det är en politisk frågeställning och det är ni i riksdagen som ska stifta lagarna om det här. Och då, även om det inte är aktuellt nu och det råkar vara hypotetiskt, så är min fråga alltså besvarad med ett ja. Mm.
Det är intressant, för du var inne på tidigare det här med att det är ett problem med att det är fullt i anstalterna. Du pratar nu om att unga människor snarare kanske ska hamna hos kriminalvården istället för i ungdomsvården. Jag har noterat i ett partiprogram att det finns något förslag där om att vissa personer ska kunna dömas till så att säga riktiga livstidsstraff, att man då antagligen sitter på fängelse på livstid helt enkelt. Och då är min fråga, vad måste hända med kriminalvården om det ens ska vara möjligt att ha jättemånga fler personer inkapaciterade hos kriminalvården?
Det här är ju ett typiskt problem där man har bara sett på ena sidan. Alltså man har riktat medel till polismyndigheten, man har höjt straff och kommit med nya straffbestämmelser. Men man har inte investerat i uppbyggnationen av anstaltsplatser. Utan då har man börjat med dubbelbeläggning och sådär för att försöka lösa den här akuta bristen. Men ändå så finns det ju grovt kriminella som går och väntar på att avtjäna sitt straff. Våra förslag är flerfaldiga. Dels så handlar det om att de som faktiskt har utländskt medborgarskap ska avtjäna straffet i sitt hemland. Redan där så är det drygt ungefär 30% som då skulle frigöras från kriminalvårdens regi idag. Sen så har vi också kikat på att faktiskt hyra anstaltsplatser utomlands, precis som Danmark har gjort i närtid. Alltså att man ställer ut en offert mer eller mindre och säger att vi är i behov av så här många anstaltsplatser. Vem erbjuder detta och till vilket pris? Där hade vi rent juridiskt kunnat göra det redan i morgon inom unionen. Men skulle man titta på anstaltsplatser utanför unionen så hade det varit ett lite längre, en längre process helt enkelt.
Men är det rimligt, alltså på rent humanitära grunder, är det rimligt att Kalle Kofot som är från Östersund ska avtjäna ett fängelsestraff i Spanien? Är det rimligt?
Om alternativet är att Kalle Kofot får gå fri tills dess att han avtjänar straffet, tills dess att det finns en anstaltsplats ledig, så tycker jag absolut. För ännu en gång, och det här blir tredje gången jag säger det, men vi utgår från brottsofferperspektivet. Och då tycker jag att det är viktigare att det inte kan uppstå fler brottsoffer för att Kalle Kofot går fri i väntan på att avtjäna sitt straff än Kalle Kofots, vad ska man säga, standard under fängelsevistelsen.
Så inhyrningen utomlands är snarare en övergångsfas till dess att Sverige har kommit i kapp när det gäller antalet kriminalvårdsplatser? Är det så vi ska uppfatta?
Absolut, vi vill se en dubblering. Eller vi tror att det kommer behövas. Så vi behöver investera i den svenska kriminalvården och det sker redan utbyggnationer. Jag har själv besökt anstalter som är i en expansiv fas. Så det sker ju, men det kommer ju inte vara på plats imorgon. Och tills dess är löst och tills dess att man avtjänar sina straff i sitt hemland, då tror vi att en hyrning av anstaltsplatser skulle kunna vara en väg framåt.
Men just nu pratar du ju om förvaring i sin ordets rätta bemärkelse. Så att säga. Det handlar om att inkapacitera människor som begår brott. Och hur kan man uppfatta det, om det ska ske till följd av någon vedergällningsgrundsats eller till följd av brottsofferperspektivet. Men det handlar ändå om förvaring i den meningen att man låser in människor. Mm. Kriminalvården har en ganska låg effektivitet när det gäller att rehabilitera människor. Folk som är lagförda vid minst 10 tillfällen har en återfallsfrekvens inom 3 år på drygt 90% och så vidare. Och det här är siffror som har stått sig klassiskt i alla år. Vad ska ni göra åt det? Finns det inte ett annat mål än att bara låsa in och inkapacitera brottslingar som måste, så att säga, från politiskt håll manifesteras på något sätt? Berätta, hur ser ni på det?
Jag tror att man, som du säger, man har inte nått hela vägen när det kommer till att återetablera personer åter i det svenska samhället efter avtjänat fängelsestraff. Och då kanske man bör ta sig en fundering kring, ja men i vilken utsträckning kan man göra det? Det kanske finns en del som kommer fortsätta begå brottslighet alldeles oaktat hur trevligt de har det under fängelsetiden, alldeles oaktat de insatser som tillsätts där. De kommer återfalla i brott. Och då tycker jag då får man ju ta sig en fundering kring om de faktiskt ska ges den möjligheten. Och därav vårt förslag om förvaringsdomar. Men om vi släpper kriminalvården, jag tror att frivården fyller ju en viktig funktion i det du belyser. Alltså förutsättningar att återetableras in i samhället. Och då kanske det inte bara handlar om kriminalvårdens ansvar under fängelsetiden, utan vad som händer därefter. Vilka förutsättningar som ges då.
Alltså frågan, det är ju så här, det blir rätt att man pratar om de grövsta kriminella och de förhärdade gängkriminella som kanske uppnått en ålder av, min ålder är på att säga 50 plus, va? Det kanske är svårt att göra någonting vettigt åt. Men de allra flesta människor som döms till fängelsestraff döms ju på en betydligt lägre nivå men är återfallsförbrytare. Så säga, Kalle Kofot, för att prata på gammalt tjuvaspråk. Va? Och det är där jag menar att förvaringsstraff kan vi inte ha för människor som återfaller i inbrottsstöld. Det tror jag inte att Sverigedemokraterna heller vill ha. Och det är där jag menar, hur ska man arbeta för att effektivt kunna se till att en mindre andel återfaller i brott?
Jag tror inte att det finns något facit på den frågan, utan ärligt talat, de svenska anstalterna erbjuder ju ganska många möjligheter. Allt från att studera till att ta en svetsarlicens eller vad det nu kan vara. Så jag har ju själv besökt anstalter och sett deras verkstäder där de intagna har otroliga möjligheter att faktiskt lära sig ett yrke under anstaltstiden. Och det är klart, om man ges den möjligheten, om man ges möjligheten att studera och man har en hyfsad fängelsevistelse på, låt säga, en klass 2-anstalt, men ändå väljer att bli kriminell när man återkommer till samhället, då är frågan om det verkligen kan skyllas på kriminalvården eller om det ska skyllas på den enskilda individen.
Oh, men vi pratar ju om människor som ändå får anses vara i någon social mening marginaliserade, och kanske kan man inte lägga ett 100%-igt ansvar på deras egen ansträngning att komma ut missbruk eller kriminellt identitet.
Fast ens handlingar kan ju ingen annan ta ansvar för. Det är min strikta uppfattning. Man pratar ofta om socioekonomi. Men ärligt talat, när man begår en kriminell handling, då kan man aldrig skylla det på någon annan. Du kan inte skylla någon annan för att du fryser och stjäl en jacka. Det är fortfarande du som stjäl jackan. Än mindre kan du skylla någon annan för att du begår exempelvis ett sexualbrott. Det är din handling och den ska du ta ansvar för.
Ja, så må det vara. Men om man sitter i en professionell kriminalvård och det ligger i allas intresse, både den dömdes och potentiella brottsoffer, så inte minst nationalekonomiskt intresse att få den här människan att på alla sätt och vis bli en god samhällsmedborgare. Det är där jag menar att man inte har effektiva program. Och då så säger du att det är för att de inte tillvaratar det som kriminalvården egentligen erbjuder. Ja, men är inte det att göra det lite enkelt för sig? Kan man inte från kriminalvården och statsmakternas sida så att säga utverka någonting som är mer effektivt i det här avseendet? Det är där jag landar gärna.
Jag tar jättegärna emot förslag på vad det skulle kunna vara. Jag tycker att vi anstränger oss ganska mycket på att erbjuda en ska vi kalla det konstruktiv fängelsevistelse med valmöjligheter som skulle kunna bidra till en återetablering på den legala sidan av samhället, om man säger så. Men jag nämnde frivården, och det är någonting man har tittat på, inte minst de övervakare man kan tilldelas därefter. Att i vissa fall så har det ju då funnits, om vi tar extremfallet, personer som är en del av organiserad brottslighet som får en övervakare som själv är en del av organiserad brottslighet. Och det är väl en sån enkel sak som vi kan se. Vem är det som är stöttepelare åt den här personen när den ska komma tillbaka i samhället? Så där kanske vi ska se över frivårdens verksamhet. Och det skulle kunna vara en konkret sådan sak att man får en konstruktiv förebild som stöttar den efter fängelsevistelsen istället för någon som drar den in i gamla hjulspår.
Det är lätt att man fastnar vid just polis och kriminalvård och sådär när man pratar rättskedja, men vi har ju också domstolar, vi har också åklagare. Om det nu ska klaras upp fler brott från polisens sida, så kommer det sätta ökat tryck på åklagarna. Det kommer också innebära fler mål i domstolarna. Har ni någon idé om vad som måste ske där för att det ska bli ännu fler personer som döms?
Och det vi gjorde i höstens budget, där Sverigedemokraternas budgetförslag gick igenom vårt tillsammans med M och KD, där riktade vi ju medel till olika myndigheter, alltså inte bara till polismyndigheten utan också till kriminalvården för att se över anstaltsplatserna, men också de andra flaskhalsarna, alltså åklagare och Sveriges domstolar. Så vi har ju försökt att matcha det på ett rimligt sätt, att vi investerar i olika verksamheter. Sen så är det kanske inte upp till mig att avgöra vart Sveriges domstolar väljer att portionera ut de pengarna. Jag vet att de gjorde någon schablonlösning på det där. Utan vi riktar resurser åt det hållet samtidigt som vi förstärker polismyndigheten. Vi tror att det är viktigt att man gör det i någon form av, vad ska man säga, det måste följa varandra. När vi riktar pengar någonstans så får det inte finnas andra flaskhalsar. Men för åklagarnas del, då handlar det huvudsakligen om verktyg. Vilka verktyg har de i sin verksamhet? Och jag har ju pratat med åklagare som räds den dagen de har slut på underlag från primärt och Encrochat och Anom. Vad gör vi då? Och inte minst om vi tänker ett läge där det där materialet tar slut. Det kanske, enligt en del jag har pratat med, då pratar vi kanske 2 års perspektiv. Då har de arbetat färdigt med det. Och då har vi ett läge där svensk rättsväsende inte kan få den typen av underlag på eget bevåg. Det ska vi naturligtvis från politikens sida underlätta, men om vi säger att det är status quo, då har du också ett läge där bevisläget, men också värdet i bevisen, skulle kunna ha urvattnats något. För då har du har sämre bevis att tillgodogöra dig som åklagare, så du har ett sämre bevisläge. Men tingsrätterna och övriga rättsinstanser, de har ju börjat kanske då bli vana vid den typen av bevis som har kommit från Encrochat. Det skulle kunna resultera i en urvattning av värderingen av bevis. Och då kommer det bli ännu svårare än vad det har varit innan vi fick underlaget från Encrochat och Anom att faktiskt kunna döma framförallt gängkriminella som det handlar om i de här fallen. Så det tror jag är en oroväckande utveckling som vi kanske kommer se.
Men om man då från politiskt håll exempelvis skulle vilja använda sig av mer hemlig dataavläsning, kanske du har pratat om anonyma vittnen, kronvittnessystem och så vidare. Det måste finnas sverigedemokratiska väljare som värnar om den personliga integriteten också. Hur långt kan man gå innan man går för långt?
Men jag har ju läst igenom skrivelserna som kommer, alltså kring bruket av hemliga tvångsmedel. Och det är ju för det första väldigt sällsynt att det används interimistiskt, alltså att man inte redan har fått ett godkännande på det. Och det finns ju nästan inga fall där det bedöms ha brukats felaktigt interimistiskt, utan man är professionell i sin yrkesutövning i de allra, allra flesta fallen. Och skulle det sen mot förmodan finnas någon enskild åklagare som missbrukar den typen av verktyg, då är ju det problemet det rötägget och inte själva verktyget som sådant. Så jag tror att det är viktigt. Och kollar vi på förslaget om anonyma vittnen så ser vi ju hur skandinaviska grannländer använder det här utan att någon ifrågasätter deras rättssäkerhet eller integriteten i dessa länder. Så jag tror inte att det skulle resultera i någon problematik. Däremot är det väl viktigt att man förklarar för väljarna vad är det här för verktyg, när är de aktuella, och inte minst tydliggör att framförallt de preventiva hemliga tvångsmedlen, de kommer nästan uteslutande brukas mot personer i en gängmiljö. Och givet att vi vill kriminalisera deltagande i den typen av miljöer, så hade ju det här varit ett otroligt viktigt verktyg.
Men hur kan man avgränsa det juridiskt? Det må vara så att man polisiärt kan göra det, vi känner till vissa sociala strukturer och så vidare. Men att juridiskt, närmast legaldefinitionsmässigt, säga att det här är en gängmiljö och det kommer bara riktas emot den. De som finns i utkanten av gängmiljön som har en koppling dit, men som kanske har inte alls har med kriminalitet och så vidare. Alltså det är klart att det måste finnas integritetsproblem med en preventiv avlyssning som inte kräver skälig misstanke om brott. Ska det finnas något krav på en misstankegrad så att säga, som ska uppnås trots allt, tycker du?
Vi har ju grannländer där man har både kriminaliserat vissa typer av gäng, samtidigt som man har god kännedom om eller har vissa straffsatser som endast gäller för de som är en del av en gängrelaterad miljö.
Ja, men då pratar vi inte preventivt. Om det är kriminaliserat, då kan du få upp en skälig misstanke om deltagande i kriminella gäng till exempel.
Men nu har vi inte definitionsförutsättningarna. Ja,
för att få använda preventiva tvångsmedel, preventiv avlyssning till exempel. Det är det jag vill höra, var du tycker gränsen går när det inte finns en skälig misstanke om brott. Utan man misstänker att det här är allvarlig vapenhandel eller någonting sånt där på liksom en polisiär betydligt lägre nivå, men inte på personnivå.
Jag litar fullt ut på både polismyndigheten och åklagarna i det här fallet. Jag har ju själv pratat med poliser som säger att ja, men i det här området, i det här fallet var det en förort i Göteborg, så vet vi att det finns x antal som är en del av organiserade nätverk. Så då vet man på individnivå vilka det är. Sen klart att det kan finnas de som överlappar lite eller som är lite halvt oklara, men polisen har ju en otrolig kännedom. Det är bara att de inte har verktygen att faktiskt agera mot dem.
Jo, men att man har en kännedom på polisnivå är inte samma sak som att man kan så att säga, rättssäkerhetsmässigt fastslå att de är kriminella. Det är det som är själva poängen med den regelstyrning vi har idag av hemliga tvångsmedel. Att du ska uppnå på en individualiserad och konkretiserad nivå en skälig misstanke mot en viss person. Och om man släpper det här, är det inte risk för att man då hamnar i en polisiärt godtycke där man tycker att ja, men det är bra att vi tar även den där för att han eller hon verkar ha kopplingar till det här gänget?
Jag ser ju att det hänger ihop. Alltså om vi får på plats en kriminalisering av deltagande, då kommer man ju få en helt annan definition. Då kommer det vara mycket lättare att veta vilka lägen man kan bruka preventiva hemliga tvångsmedel. Så jag tror att det här är ju ett batteri av förslag som helst skulle ske samtidigt och unisont.
Så här Tobias, tiden springer, jag vet att du ska till riksdagen, men vi avslutningsvis så ber vi alla våra gäster ta en minut eller hur lång tid man nu behöver att motivera vem som borde bli nästa justitieminister.
Vår partiordförande har ju åtminstone vid något tillfälle uttryckt den ambitionen, och det är klart att jag stöttar Jimmy Åkesson i att bli justitieminister. Vi är ju det partiet som sett saker och ting komma och som inte varit naiva på det här området, och jag tror att en sverigedemokratisk justitieminister hade varit bra för Sverige.
Okej, Tobias Andersson, Sverigedemokraterna, stort tack för att du tog dig tid att komma till Dagens Juridiks valspecial.
Tack så mycket.